Hallo, 1-2, 1-2. Ja, det var Thomas här igen från Hemlös men inte hopplös. Mitt i verkligheten. Och jag sitter mitt emot en färgstark kvinna som har erfarenhet och mycket att säga om det här med hemlöshet.
Hej! Vad vill du veta nu då?
Det var någon lila buss du hade kört en gång i tiden eller hållit på med för länge sedan. Skvallrade sån här.
Ja, men det är verkligen back in the day. Så den biten går vi inte på. Men vi kan säga så här, jag har varit dedicated socialarbetare sedan 30-35 år sedan. Ja, något sånt. Och är medmänniska och människa. Och har hoppat av det tåget på grund av att det är för mycket systemfel. Och alla då som ska jobba inom det här gebitet har, det här är min roll och det här är mitt uppdrag. Och här tar mitt uppdrag slut. Men människorna finns ju fortfarande kvar. Så nu hörde jag till exempel att tillfället ska lägga ner. Och det kan jag ju tycka att, jaha, vad bra. Tror du att de människorna försvinner? Det kommer de ju inte göra. Och igen då, så har det hänt en tråkig incident och då backar Göteborgs stad. För då vill inte de ta ansvar för att folk dör på sådana här ställen. För att det är ju bra, de här människorna kommer ju dö ändå. Men de kommer ju dö där ingen slipper att se att de dör. Och det är lite så som jag tycker att Sverige börjar se ut mer och mer idag. Så att om jag då ska liksom prata lite om tillfället då, så har jag jobbat nätter på Alma. Och sett vad som sker och händer där och kan också se hur viktigt det kan vara det stället. Och visst, alla i den bästa världen så vill vi att alla ska klara av sitt missbruk, får man ju inte ens säga då, beroende då. Och att alla ska liksom ha rätt till lägenhet och sådär, men nu är det inte så den vackra världen ser ut. Men vi stänger dörrar gör vi, och så länge vi slipper att se det själva.
Jo, det är väl så, det är undvikande blickar och lite grann på det viset. Och jag menar, allting grundas ju egentligen i psykisk ohälsa, i de flesta fall i alla fall. När de skickar ut en från ett boende på det viset, då hamnar man tillbaka till ruta ett helt enkelt.
Ja, och inte kommer man kunna sova någonstans heller, för de håller på att skövla stan, så det finns ju inga buskage, man kan gå ner och gömma sig längre.
Inte ens det.
Nej, jag vet inte, jag tycker bara det är tragiskt. Och även de här, jag kan tycka att många sitter och bara väntar på sin paycheck liksom. Och det har varit jättebra nu när alla tjänstemän och alla som jobbar inom sociala verksamheter kan sitta bakom en skärm. Men de här personerna vi jobbar för eller ska jobba för, de har kanske inte ens ett bank-ID. Och de vet kanske inte ens har sett en skärm. Så hur ska du få ditt första mottagande? Jag jobbade med ungdomar i ungefär 25 år och de kunde komma och knacka på mitt fönster för att de inte ens kunde få försörjningsstöd på grund av att då måste de kunna visa upp ett kontoutdrag på 3 månader och sen måste de kunna ha ett bank-ID och de här personerna kanske inte ens har, om de i bästa fall, inte så att alla banker tar emot dem heller, och kontanter får vi ju inte ha i det här samhället heller, så jag vet inte riktigt vad de vill att de här personerna ska ta vägen riktigt, men vi kan slänga dem över ättestupan då, så är det ingen som behöver se dem sen.
Nej, och dessutom så hörde jag utav en god vän här att ska man gå på banken numera och fixa med ett ärende, så måste man ringa och boka tid för att få, ja, om du ska till exempel få hjälp med att få bank-ID till telefon och så. Och många utav de här utsatta personerna, de har ju inte de här Android-telefonerna, de har ju vanliga gamla modeller utav telefoner.
Det var ju det här, men inte, vad var det? Inte hopplöshet var det. Var det, hur var det så?
Hemlös men inte hopplös.
Nej, men inte hopplös. Nej. Och då är ju frågan, vem ger den här hoppfullheten? Vem ger hoppfullheten då? Är det så att man kan få bestämma själv om sitt liv och vara en fri själ då? Eller och hitta sina egna frizoner? Eller måste man gömma sig? Jag vet inte, känner du till någonting om det? Finns det någon frizon någonstans här i Göteborg?
Nej, det gör det ju inte såklart. Det är absolut inte. Jag menar, just nu så hjälper du till genom att prata i den här podden. Och ingjuta hopp i de personerna som har det bökigt helt enkelt.
Ja, men då skickar jag en fråga eller nu får du inte bara hamna här på ett band här, utan det gäller ju att börja kriga här nu. Och jag har alltså varit en eldsjäl, men jag har slutat brinna, men jag brinner för mycket annat. Jag ger gärna en kaffe om någon kommer förbi, kanske till och med ett paket cig, för det är det de kommer behöva, men jag är en. Så ni måste dribbla de här frågorna vidare längre upp. Och jag vet, ledtiderna är hemska, men jag vet inte vad vi ska göra. Men det måste ju hända någonting. Och jag, framförallt, vem tar ansvar? Ska de här personerna ta ansvar då, som har psykisk ohälsa? Eller ska vi fortsätta gömma oss med skygglappar och hoppas att de dör? Eller ja, hjälp de här människorna nu. För jag gör mitt. Punkt slut.
Här sitter jag på Linnégatan på en god parkbänk med en god man, höll jag på att säga, som heter Jonny. Och han är en livsnjutare, skulle jag vilja påstå. Och vi pratar, inte än, men vi ska prata om livet i största allmänhet och hemlöshet i synnerhet. Och i senaste numret utav Faktum, som jag säljer då, då finns det en artikel som Sara har skrivit om Jonny. Ja, Jonny, micken är din.
Det enda jag kan berätta om, det är ju vad alla vi hemlösa har genomlevt. Och frågan är, jag försöker i alla fall finna orsaken till varför är jag hemlös? Varför är någon annan hemlös? Och jag kom underfund med att det är inte samma orsak, utan det är flera orsaker. Att någon har så kallat missbruk. Jag vet inte vad missbruk är för någonting. Men däremot så försöker jag att komma underfund med, finns det ett missbruk? Ja, då finns det också ett bruk. Vad jag vill veta och få klarhet i, vad är skillnaden?
Ja, det vet jag inte. Bruk och missbruk, det går lite stick i stäv på något sätt.
Ja, visst, det är motsatser. Och jag har fått uppfattningen av att detta har inte med själva bruket, utan det är andra människors uppfattning om omgivningen. Och det här kan jag prata om hur väldigt, väldigt länge. Och speciellt inom vissa normer.
Men som det är nu så bor du, vad jag förstår, på 35:an natt från natt. Du har inget eget hem för tillfället.
Nej.
Och det är ju för jäkligt. Alltså,
det är det frågan om. För min del så kan jag bara tala om att jag hamnar i konflikt med ett bolag. Resultatet var att vi hamnar upp i en rättegång där jag helt plötsligt påstod att jag hade gett information så att den här lägenheten jag disponerade, den kunde inte jag använda längre, och jag hade gjort ett avtal med hyresvärden enligt nämnden. Men det var Göteborgs hyres- och arrendenämnd, inte någon domstol, utan det var hyres- och arrendenämnd som beslutade detta, och det är en politisk organisation. Vilket resulterade i att jag blev av med bostaden jag hade. Vilken den månadskostnaden jag hade avtalat i kontrakt med min hyresvärd var på 360 kronor per månad. Ja, här är jag.
Det är billigt. Mm.
Och jag frågade efteråt, ja, varför skulle jag säga ifrån med detta kontrakt?
Det är ju jättebra kontrakt. Det skulle väl aldrig hända.
Men via en så kallad, och jag vill kalla för en skum jurist, så lyckades de att påstå att jag hade inte betalat hyran för att jag var så girig och att det berodde på pengar. Och ser man i dagens situation, ja, vad kostar en lägenhet idag? Och den kostnaden då, för det här var då i slutet utav det gamla millenniet, det var billigt redan då.
Och att du inte girig kan intyga, för du har precis köpt en Faktum av mig som jag säljer för 80 kronor och du gav mig en 200-lapp och jag blir alldeles chockad. Eller jag tycker att, hallå eller?
Jo, men jag har aldrig varit snål. Men däremot så kan jag tänka mig att gynna sådana människor som vill göra någonting. Så om jag ger en 200-lapp eller om jag ger en 100-ring, ja varför inte? Jag kan ju se en person gående förbi här och vara i behov.
Ja, jag står ju och säljer Faktum här på Linnégatan och det är rätt så välbärgade människor, inte alla men många av dem som går här. Och de går ofta förbi mig utan att se mig när jag säljer Faktum. Och jag bryr mig inte så mycket om det, men jag tänker att fasiken också, de kunde ju köpa 10 Faktum eller någonting, men de gör inte det, de bara ignorerar den.
De går för mig också.
Ja.
Mm. Men däremot, jag har pengar.
Vänta nu, jag får sätta på. Ja, här kommer fortsättning lite grann här. Jonny berättar lite mera. Jag håller micken så länge.
Detta har att göra med min bakgrund, just som är över 60 år gammal, som är den här så kallade våldtäkten. Jag menar, jag var en 12-årig grabb som var tvungen att vända upp rumpan mot en storvuxen kar. Det är vad jag minns. Och jag har fortfarande verkar utav det där. Och i dagens läge så märker jag ingen skillnad. Och detta är nu då kritiskt mot vårt samhälle, därför att den personen som utförde det för mig, som för övrigt han är borta, så att man, jag kan ju inte anklaga någon som är död för någonting som inte har hänt enligt honom. Men jag märker att våra socialarbetare stödjer, och det har den så kallade tystnadsplikten, tystnad över detta. Och man då försöker att få lite hjälp, och framförallt om man har fått lite pengar, som jag fick en erkännande från svenska staten och fick dessa pengar ersättning. Och det var diskussion här nu, vi pratade om pengar. Han som intervjuar mig här, han sålde en tidning till mig här. Och så lämnar jag över en 200-ring. Ja, det är utav de här pengarna som jag har rättighet till, åtminstone enligt lagen, att ge bort till vem jag vill. Om jag då tycker att det står en intervjuare som vill ge det, likadant som jag ser personal på våra så kallade hjälphem på båtar som ligger i hamnen och tjänar pengar på det här. Ja, jag betalar gärna folk som sliter och delar med mig av det. Och där får jag min rättighet. Men problemet är att det finns vissa socialassistenter eller personal inom det offentliga som anser att de pengarna ska jag inte betala till vanligt folk, utan de ska ha de pengarna. Därför har jag fått ett så kallade egenandel, konstigt nog, som inte finns med i lagen. Men den här egenandelen, den går, för den står på inbetalningskortet där jag ska betala räkning på flera tusen till dessa personer.
Men det här med boende då, hur tänker du nu i framtiden, och vad för du just nu bor du på härberg och så, men du har ju en plan, berätta.
Nej, jag har ingen plan, men däremot har jag bara ett konstaterande att dessa människor kontrollerar bosituationen för oss så kallade bostadslösa. Jag fick idag morgon ett dokument med en lista över alla vandrarhem i Göteborg med upplysningar om var de är. Och jag har varit på flera stycken utav dem och fått reda på, ja men du är ett mantalsskriven här i Göteborg, då får du inte hyra. Du får, enligt svensk lag, så får du inte hyra lokalt i den kommunen som du är mantalsskriven i. Som andra ord, den här listan är fullständigt likgiltig, för om jag går upp och frågar någon där om att hyra ett rum, så får han säga, nej men du har ju folkbokföringsadress i Göteborg. får inte hyra här.
Är det på riktigt, verkligen? Funkar det så?
Ja.
Och det är ju galet.
Detta är vad jag säger.
Ja, jo.
Men jag är ju en vanlig människa. Och våra höga herrar inom våra myndigheter, nej, de kan inte göra fel.
Nej, det är...
Felet måste vara hos mig. Det är jag som har fel.
Hur skulle du vilja att det löste sig?
Vad är det som ska lösa sig? Det är inte frågan om min situation som sådan, utan det är alla människors situation här. Jag vill alla om gott och gärna ställa upp. Och jag kan gärna då, kan det symboliskt kan säga så här, att jag sitter här på en bänk och pratar med en man, plus ett par står vid sidan om här, och de har också sina liv att ta hand om. Och jag skulle mycket väl kunna tänka mig att vi hade haft en bostad, bägge två. Inte politiskt sett, men det har den mänskliga rättigheten att ha ett skydd. För naturen är en av våra hårdaste fiender. Och mänskligheten har två fiender, enligt min uppfattning. Det är naturen med naturkatastrofer, den dödar folk. Och den andra, ja, jo, det är vi själva.
Tack. Nu tackar dig, Jonny, för en trevlig pratstund här. Jag tänkte avsluta med en liten dikt. Och eftersom vi pratar om natur så tar vi en dikt som heter Mossbelupna dagar. Okej. Okay. I skogen är jag trygg. Här finns min frihet. Mitt rätta element kramar om mig årets alla dagar. Så mycket liv och hoppfylld sinnlighet. Den bjuder in mig i all tid. Ja, det var Thomas här igen då. Här sitter jag bredvid Virginia som jag nästan har varit sambo med, men det har jag inte. Vi bodde på Stigbergliden tillsammans där, Stigbergstorget, i ett boende, och ja, nyktrade till kan man säga och skötte oss jävligt bra.
Ja, vad ska man börja? Vad jag fattar det som, så är den här podden är ju då för hemlösa, att vi ska ha någonting få med ett ord med i laget. Och jag tycker ju, som jag då har fått en lägenhet via referensboende som ligger ute i Gamlestan, och då är det så här att de ska skriva en referens på mig och jag ska sköta mig enligt hyreslagen. Och då innebär det att hyran ska vara betalad i tid, inga störningar, och så ska det vara i 18 månader. Detta ska sedan leda till ett kommunalt kontrakt som ska gå via då kommunen. Och då har de ett samarbete med Boplats som sedan tilldelar lägenheter som ska passa mig då. Under denna tiden så blev jag kär i en person. Och det visar ju sig då att han har ju ett boende då på ett annat ställe då. Och jag bor ju då i denna lägenheten som jag har fått då utav referensboendet. Vi gick och gifte oss den 16 oktober, och nu då när det ska fortsätta i en utredning så är det så här att då är jag inte aktuell längre att få lägenhet på kommunalt kontrakt på grund av att jag har gått och gift mig. Det har ingenting med den här hyreslagen att göra, utan jag har skött mig, jag har inga klagomål, och nu den 2 juni 2022, alltså i år, då skulle då referensen vara inne, och jag har kontakt med min kontaktman. Och nu är det så här att det är fyra stycken utan några namn nämnda. Socialsekreterare med boendesekreterare med förstesekreterare samt en kretschef. Och alla tycker att detta är fel. Men det är ingen som kan göra någonting, för vi lever i ett sådant samhälle som är så inrutat med lagar och anordningar. Att två personer ska fatta tycke för varandra. Man kan alltså inte gå och gifta sig och bo på två olika ställen, för att då är det någonting som inte går, som inte blir som det ska. Och då är min fråga så här, är det så med vanliga människor också som har lägenheter? Måste man fråga myndigheter, politiker om deras råd då? Eller vad är min värdighet i detta här?
Ja, det är en jävligt komplicerad och konstig ordning i livet för oss som är eller har varit hemlösa. De bygger här i Göteborg till exempel. Jag sitter här och tittar på Peter Stordalens nya objekt där, Hotell Draken. Ja, men bygg fan bostäder åt oss. Enkla, billiga. Jag sitter verkligen precis nu och stirrar på Hotell Draken. Ett jättespektakel. Vi måste med den här podden, försöker jag ju få till att saker och ting kommer lösa sig bättre för de hemlösa. Eller hur?
Alltså jag tycker ju så här att det fordras väldigt mycket. Jag menar, jag går mot 60 snart. Och jag tänker bara så här, att om någon hade knackat på min dörr och jag har jobbat hela mitt liv och ifrågasatt om jag sitter och dricker en grogg, om det är okej, så kanske det är det. Men i mitt fall så har det alltid varit så här att innan jag får ett boende, innan jag ska få min luft ifrån samhället, då krävs det massa saker. Och nu pratar vi om pengar, och vi är ju ett sånt land som ska bespara massa pengar. Idag ska man lämna sin sån här då ett sån här försörjningsstöd. Det ska inte vara några papper längre och allting ska vara registrerat redan. Det ska sparas in. Och då tänker jag så här, det här boendet som vi pratade i början utav öppningen utav den här delen av intervjun, är ju det att vi pratar om Stadsmissionens öppning, och det kostar 1300 kronor natten, varav jag bodde där över ett år, och då kan vi börja prata pengar. Och är det då att vi ska snacka pengar, så undrar jag liksom, hur ligger det till egentligen? Är det inte bättre då att få genom Bostad Först och deras koncept att man sköter ett boende på ett år och sen kommer in då och kommer in som en vanlig människa? För att om vi ska komma in i samhället, då måste dörrar öppnas upp. Och den här då trestegsvarianten som socialkontoret nu satsar på, att först ska det vara en avgiftning, sen efter en avgiftning ska man in på ett boende där det är nolltolerans, sen efter det, om du har tur och har en någorlunda vass socialsekreterare, då kan det bli ett referensboende. Då är vi uppe i miljonbelopp, i alla fall för min del har det varit så. Och då kan man tänka så här, inte det är bättre att lägga de pengarna på, jag tänker på våra äldre som har byggt upp samhället. Så frågan är liksom, lägger vi pengarna på rätt ställe och rätt plats? Det är min fråga. Och sen, vill man nu ha att vi ska få den här tillitsbristen som är mellan oss missbrukare och myndigheter, ska den rivas någon gång? Då måste framfötter, det måste alltså visas mera att vi litar på dig. Och stödet, inte det där kontrollen, men stödet. Det är viktigt att vi har, att de stöttar oss i det, men inte kontrollerar oss, för det gör ju polisen så himla bra. Ja. Så det är det jag vill ha sagt. Och sen vill jag också säga det att jag är ett av ett resande släkte. Det innebär att det heter, i förr i tiden så kallade de oss för tattare. Och det har tagit än idag, så har det tagit oss tid att komma in i samhället. Vi är fortfarande ett utanförskap, och jag vet många som än idag inte har något riktigt boende, som har gått på gatan i jättelång tid. Och vi har ju det här då fortfarande, nu vet inte jag om det är så intressant längre, om det finns kvar, men Alma var ett ställe där man kunde gå och duscha och sådana här saker. Och där du kunde vara anonym utan att visa vem du var. Du kunde få den smörgås och sådana här saker. Men är det ett drägligt liv, kan jag ifrågasätta. Är det en trygghet som kvinna då? Som ska jag då ut mitt i natten, och de slänger ut mig på lördag då klockan 7:30 på morgonen, och då ska jag tampas med både den ena och den andra, och jag ska orka i detta. Så att Min fråga är bara helt enkelt, när ska vi få komma in i samhället och när ska vi få vara människor?
Etta två. Ja, sitter fortfarande här och ser spårvagnarna susa förbi på Linnégatan. Solen skiner, det är blå himmel. Fåglarna kvittrar. Duvorna hackar och hackspettarna också. Och då tänker jag så här, Virginia, vi pratar lite grann. Vad händer i framtiden? Jag menar, jag är 60, du är snart i närheten också. Men barnen som kommer sen, vad har de att tänka? Alltså, vad kan vi göra för dem?
Finns det någon framtid till våra ungdomar?
Det måste vi tro.
Fritidsgårdar läggs ner. Och blir man inte född med silverskeden i munnen, att man har täta föräldrar idag och att man kommer ifrån ett mångkulturellt familj, samhälle. Ja, det är mycket. Jag pratar mer om ortenbarnen nu, speciellt de som får bygga upp sina egna medel. Vad lämnar vi till våra barn och våra ungdomar? Är det här samhället vi verkligen är stolta över och vill lämna över till? När det gäller jobb, när det gäller bostäder, är det humant att lägga 2-3 miljoner för en etta om man vill ha det? Vem har de pengarna, kan jag fråga mig då? Det som trycker mig och bekymrar mig mest är ju detta, att jag ser en sån skillnad i samhället. Allting försvinner, folk blir rädda för varandra. Vi växer upp ett samhälle som är väldigt kallt, ett samhälle som också inte utlovar så mycket. En likaså fråga som jag också vill lyfta upp, det är också att de som har byggt upp vårt samhälle, de äldre som verkligen har fått knega sen de var kanske 13-14 år gammal, går ut med mjölkflaskor och det här som vi nu kastar in på hem och får ligga där. Är vi stolta över det där? Är det så här vi vill liksom tacka dem för att de har kämpat för ett fritt Sverige då? Ett Sverige som ska vara tryggt. Jag såg ett program med en känd journalist och han hade talade om då och lyfte fram det här med försvaret då, om vi nu ingår i krig, att på 50, 60, 70, 80, 90-talet så byggde vi upp ett försvar här i landet, att alla skulle ha masker, att vi skulle ha en färsk brunn, att vi skulle ha då. Det är borta och det är ingen som vet vad det har tagit vägen. Varken masker, mediciner eller mat. Och då tänker jag bara så här, att är vi så naiva här i Sverige att vi bara tror att allting ska flyta på, att ingen gör någonting, eller är det dags att börja reagera? Med detta så vill jag bara lämna över det till dig som lyssnar på denna podden och verkligen gå till dig själv och ifrågasätta, kan jag göra mer för mitt Sverige?
Tack så hjärtligt, Virginia. Underbart att höra din röst. Hallå, 112. Ja, vi sitter utanför Hagabion här och har jättetrevligt. Och det är soligt. Ja, lite växlande, väldigt skönt. Och jag har en gäst här. Han är butikschef på bolaget här, Systemet på Linnégatan.
Så du vet det. Stämmer. Hej, Almir Pivodic heter jag. Butikschef på Systembolaget på Linnégatan här i Göteborg.
Ja, det är ju så att vi har ju det här problemet. Jag har ju varit hemlös i omgångar och så vidare. Och jag tänker att du har väl kanske någon aspekt eller synpunkt eller åsikt om det.
Ja, men om man utgår från det generella, att nej, det är fan inte kul med hemlöshet. Det tror jag ingen tycker. Och om vi tittar på oss här på Systembolaget, vi möter ju alla människor i Sveriges samhälle vid något tillfälle. De som har det bra ställt och de som har det mindre ställt. Och genom våra butiker får vi ju träffa dem och möta dem och ge dem Omtanke, kunskap och inspiration och service.
Ja, jag måste säga att ni har en fantastisk personal där. Alltid trevliga och glada och bemötande mot oss, som mot mig då, bland annat när jag kommer in där och tjötar med kunder och säljer mina faktum.
Det är ju inte alltid lätt att se någon som är hemlös direkt. I vissa fall så kanske man kan med sig en vagn med mycket kläder och sådana saker. Det brukar ju vara ett tecken, men det stämmer ju inte alltid heller. Men som allt som genomsyrar Systembolaget är ju våra värderingar och omtanke. Och möta människor med respekt och värdighet. Många av kunderna som kommer in i våran butik som har det sämre ställt, om det är nu då med kopplat till hemlöshet eller kopplat till missbruk, så handlar det om att möta dem med omtanke. Vi kanske är en av de få människorna de pratar med den dagen. Ta en stund, se dem i ögat, fråga dem hur de mår, och ha en konversation, tror jag betyder mycket, både för oss för att vara medmänniskor och för dem att känna en medmänsklighet.
Ja, det gör det definitivt. Ni är fantastiska på det viset, och till och med har jag, när jag har stått utanför och sålt mina tidningar, så händer det att jag får blommor utav någon utav er personal. Och
ja, men så är det ju. Utanför de flesta systembolag, speciellt i storstäderna, så finns det ju någon som kanske bland annat säljer då faktum. Och det blir ju, för oss så blir det ju som en kollega. Du kommer ju till oss många dagar i veckan. Vi känner ju dig, du känner ju oss. Våra kunder känner dig och våra kunder, och du känner våra kunder. Så det blir ju ett sätt som att man jobbar tillsammans. Du sprider ju glädje när man ser dig utanför. Det blir ett leende, det blir en hälsning. Och jag tror de flesta som du möter på Systembolaget, de känner ju dig och pratar med dig och frågar hur du mår och om det har hänt någonting roligt. Och säkerligen så är det många kunder som besöker mitt systembolag och inte något annat, för att du står där och säljer faktum. Jag tror absolut att människor har sin favoritfaktumförsäljare. Det tvivlar jag verkligen inte på. Och när de ser dig så vill de gärna prata med dig och kanske köpa det nyaste, senaste numret av faktum för just dig. Så det blir ju ett samspel som vi har. Även om vi inte arbetar tillsammans, så arbetar vi ihop. De flesta människorna i Sverige, de är ju likadana. De kommer ju in i butik, och om det är systembolagsbutik och handlar, och då är man ju ofta inte påverkad. Men för någon anledning eller en annan så finns det ju de människorna som antingen har problem med alkohol eller problem med andra preparat. Och det händer ju självklart att de kommer in i butiken. Men då gör vi vad vi kan. Systembolaget finns ju till för att minska alkoholens skadeverkningar på människor. Och då tror inte vi att man ska köpa mer alkohol om man redan är berusad eller påverkad. Så vad vi gör är omtänksamt, har en dialog med den personen. För vi går ju inte in och förutsätter att den här människan är full eller den här människan går på något, den ska inte ha här, utan vi tar ett snack, vi pratar med den, hur är talet, hur är ögonen, går personen bra, och ur ett omtänksamt perspektiv också frågar om den kanske har druckit, och om så är fallet då ber vi personen komma tillbaka en annan dag, för alla är ju välkomna på till Systembolaget, men man får ju inte handla om man är påverkad.
Nej, det är självklart, det ska man inte få. Det är bara det att en del inte riktigt kan ta den biten, tyvärr. Jag har hört både det ena och det andra säga, så det är så öronen trillar av nästan, så att det är riktiga grejer ni får höra ibland.
Jo, men så är det ju. Försäljarna får ju ofta höra vissa saker, för om jag sätter mig in i de skorna att jag går in och jag ska ha alkohol, när jag kanske redan vet att jag inte ska ha mer, och så är det någon som säger till en att nej, du ska inte ha mer, ja, men vissa tar det jättebra och kanske till och med ber om ursäkt, säger ja, men då kommer jag tillbaka en annan gång, men vissa blir ju arga, speciellt om det kommer till ett missbruk liksom. Det är ju en sjukdom är det ju. Så då kanske man får höra saker, man kanske blir kallad saker, man kanske får saker kastade mot sig.
Det är sant.
Det har hänt, och inga skador som har hänt i alla fall, men Men det kan gå i tokigt till. Men vi är ju där och vi stöttar ju varandra. Vi är ju aldrig och jobbar ensamma, utan det är alltid flera av oss som hjälps åt om det blir, speciellt om det blir en aggressiv situation, vilket det sällan blir. Men i slutändan så vet vi också, den här personen, den säger det inte till mig som person. Den säger det till mig för att jag har systembolagskläderna på mig, och jag säger att den här personen inte får köpa någonting mer. När den här personen vaknar imorgon så kommer den inte tycka att den gjorde ett bra sak. Kanske kommer till och med komma förbi och säga förlåt, vilket händer ofta.
Men blir de portade överhuvudtaget, alltså så de inte får komma tillbaka?
Alltså svenska lagstiftningen är ju så att fram till och med förra året så gick det ju inte att porta personer. Nu är det ju en ny lagstiftning som finns där det går att porta personer som har uppträtt sig dåligt flera gånger. Då ska det ju vara, då ska det vara polisanmälningar och sånt som hänger med det. Vi har som tur är här på Linnégatan väldigt bra kunder, och vi har aldrig behövt att gå så långt. De fåtal incidenterna vi har haft, någon kanske höjt rösten eller dylikt, det har aldrig utartat, och det har aldrig lett till att vi har ens behövt att tänka tanken på att porta någon.
Nej, sen har ni dessutom fantastiska vakter, både kvinnor och män som, och de kommer ut och pratar med mig. Alltså, vilka fantastiska människor. De står där hela dagen och bevakar. Tiden måste vara en 5 minuter måste vara som en halvtimme för dem nästan ibland. Men ja, de är jävligt trevliga de också.
Ja, det kanske inte är mest glamorösa att stå still i en lugn butik ibland, men de betyder otroligt mycket för oss. För de gör så att våra personalen och kunderna kan känna sig trygga och säkra, och även hjälper till om någonting händer ute vid spårvagnsplatsen eller något sånt. Så det är väldigt härligt att ha dem där.
Ja, det kan jag ju säga, att ett flertal tillfällen så har jag ju sett, när jag stått här utanför och sålt, så har jag sett någon som har varit överförfriskad och det värsta, och varit farlig för sig själv och ramlat fram kanske framför en spårvagn någonting. Och då har jag sagt till vakterna, så kommer en blå vit bil och hämtar upp och hjälper honom istället. Och så vi har ju ett samarbete vi också faktiskt. Ja du Almin, nu kommer ju den här härliga tiden vi har framför oss, juni, juli, augusti. Och bra väder hoppas vi på även denna sommar. Och folk går väl gärna in och köper sig en kasse för att sitta ute och njuta utav.
Jo, men absolut, visst är det så. Vi kommer in mot bättre tider. Corona är borta, folk träffas, grillas, umgås. Det är ju fantastiskt. Och självklart förekommer att man tar kanske ett glas vin till det, eller en öl eller något gott. Men det är ju alltid bra att ha med sig också när vi går in i semestertider. Det blir ju kanske lite lättare att dricka lite mer. Det finns jättegoda alkoholfria alternativ som man kan ta istället. Göra alkoholfria drinkar är ju otroligt populärt just nu. För i slutändan så vill man ju även umgås. Och då behövs inte bara alkoholen, utan den trevliga människan mitt emot.
Och en kram med den trevliga människan mitt emot, det är inte dumt. Nu tänkte jag avrunda det här med att läsa en dikt. Och då ber jag Almir hålla i den, så kan jag se här. Dikten heter Porlande upppiggande droppar. Nu går jag vidare. Jag följer min utstakade vandring. Ingenting är omöjligt. Alla möjligheter finns. Solen och vinden gör mig sällskap där jag vandrar omkring. Nya upplevelser och minnen kommer, som jag i framtiden minns. Hepp, hepp! Jag har träffat Oskar här. Var är ditt sämsta ställe där du har liksom sovit?
Alltså det sämsta stället jag har sovit i, det finns ett härberge i Göteborg som heter Lilla Bommen. Och det är som sagt ett härberge där man får lov att... Eller alltså, det är tillåtet att använda knark där. För att de som bor där är på botten av vårt samhälle. Och när jag kom dit så fick jag ju en chock efter att ha bott i ett radhus och min mamma har jobbat hela livet och och när jag kom dit så rökte folk heroin i rummen och det blev folk rånade varandra på liksom tabletter som folk fick utskrivet som medicin och sen så började man ju vara ute därifrån 7-8 på morgonen och i kylan då ofta om det är vinter då, i mitt fall var det vinter. Och så var det ju tillåtet att röka i rummet, cigaretter och knark i rummet. Så att det var nog det värsta. Jag grät första natten jag sov där.
Host.
Tack så mycket. Det var nämligen så här att jag och min far, vi har inte haft bra kontakt genom hela livet så där. Så jag saknade en fadersgestalt. Och min mamma skaffade en annan sambo då. Och då slog han liksom näven i bordet och så då blev jag utkastad. Och det var då jag hamnade på beteskeppet till exempel. Det var ju en chock att, för att då var jag bara 19-20 år och att redan hamnade på ett härberge med 40-50-åringar där till exempel polisen kom titt som tätt en gång i veckan, två gånger i veckan och det var ingen bra miljö för mig som min mamma ville att jag skulle bli självständig och jag skötte mitt hemma men samtidigt så ledde det där när jag bodde där till att jag ändå träffade ännu värre kontakter. Det var en som kom från ett Black Cobra som det kallas. Från Skåne. Ett sånt här gäng. Och han manipulerade mig jättemycket. Att försöka nästan inte värva mig. Men att göra så att jag blir en ond människa. Till exempel, jag har ett brännmärke på min hand. Det var för att vi skulle bränna varandra med cigaretten för att vi skulle vara vänner hela livet. Ja, det är sådana här jävla konstiga jävla tankar man får. Ja, och sen så han fick mig att manipulera mig till att göra hemska saker. Jag bötfällde en typ äldre man att han liksom på 3000 kronor att han skulle ta ut det från bankomaten och för att när jag bodde där då hade han där gubben ätit en massa tabletter och så hade han sagt att jag också hade gjort det så han golade mig som det kallas eller om man säger, men han hade ingen anledning att göra det. Så att då manipulerade han där mig. Och han kan ju det där för han har varit med i ett gäng liksom. Och då kräckte jag näsa på honom, den killen och han fick typ pengar liksom. Och det har jag kvar än idag eftersom att jag har blivit en god människa. Jag älskar alla. Jag älskar att jag har min familj. Okej, jag går på socialbidrag. Men jag har fått min familj tillbaka. Det var just därför jag flyttade från Göteborg till Alingsås där jag bor nu för att, och så tog jag bort min Facebook så att jag har nästan obefintlig kompisar och sådär, jag har kanske en kvar för att resten är döda, två, tre pers, fyra är döda. En dog när han drunknade, när han ätit massa tabletter och druckit. Och så skulle de bada i Saltholmen. Det var goda vänner till mig. Men jag var inte med just den gången när de badade. Och då badade de i Saltholmen. Han hoppade i helt förstörd på knark och sådär. Alltså påverkad till månaden och tillbaka. Så påverkad. Och då hoppade han i där färgerna åker. Och det är hur strömt som helst. Och han kunde inte hålla sig uppe så att han drunknade. Och sen så dog min bästa vän som jag hade kvar den 14 januari. Så att Jag är 29 år och jag snart är 30. Och jag vet att det är svårt att skaffa vänner efter 30. Men hellre att jag lever hellre själv där jag bor nu i Alingsås. Hyr mitt lilla rum där. Bara försöker reparera allt det här. Att slippa komma till någon. Och ha kvar de här gamla tankarna som man hade förr i tiden när man umgicks med knarkare. För då kunde du hänga upp din jacka när du kom in till någon. Till någons lägenhet. Och du visste inte om din 200 kronors sedel var kvar när du skulle gå därifrån. När du umgås med såna där folk. Så sånt sitter fortfarande kvar. Om du förstår vad jag menar.
Jag fattar. Men i dagens läge bor du i Alingsås.
Ja.
Och du har det gött.
Ja.
Eller? Det är gott.
Och jag även hjälper ett team som kallas beroendestödteamet. Så jag träffar en som har varit som en knarkare. Liksom. Men som har bytt liv och sådär. Och jag träffar honom tisdag och torsdagar. Och han hjälper mig med liksom... bara prata med mig att för att jag flyttade ut här i så som sagt där jag inte känner någon och det har gett enormt att han kommer liksom på tisdag och så frågar hur läget och så jag kanske har något gamla tingsrättspapper, lite dumma saker man har gjort i förr i tiden och då kör han mig till tingsrätten och så hjälper han mig med vårdkontakter för jag har drag autism och ADHD också. Så att då hjälper han mig med det här med myndighetskontakter och så. För att jag har nästan gett upp hoppet. För att jag har varit arbetslös i så många år. Så att jag vet inte. Det spelar ingen... Jag har tappat hoppet liksom.
Men du är en ung kille. Mm. Som har hela livet framför dig egentligen.
Ja, som är exempel som Securitas. För att jag är inte... Jag jobbar ju som säljare nu. Men det är lite mer frilansare. Det är lite mer som ett UF-företag som är i skolan nästan. Men det är bara för att få en extra peng. Liksom. Och då kanske jag kan ta körkort och så vidare.
Det är bra att du jobbar.
Ja, eller hur? Jag försöker. För det är inte många som vågar knacka på oss folk. Och det tar väldigt, väldigt mycket på mig för att jag har ju den här ADHD som jag säger. Jag har ju ADHD. Så att jag är väldigt entusiastisk. Och kan... jag är väldigt duktig på...
Kreativ.
Ja, kreativ också. Ja. Till exempel som... när jag knackar på ett hus och jag ser att det är tre barncyklar där. Då kan jag köra den taktiken att ta fram rabatthäftet. Och så finns det sportson där. Liksom 10% på liksom... ditt köp och så typ så maxrabatt 1000 kronor. Tänkte om de ska köpa en cykel för 5000 kronor till ungen.
Ja, Oskar säljer alltså rabatthäften. Ja. Jättefina.
Som kostar 150 kronor och så stödjer vi Missing People som sagt. Så att 75 kronor går till dem. De flesta köper det och det ligger och dammar. Men de köper det för att vi gör våran ansträngning att vi ändå går ut och gör det här för Missing People som är en väldigt fin organisation. De utan lön går ut 30 personer och letar efter försvunna människor och de gör ett supergrymt jobb och sen så kan de ju spara pengar också. Det var en sådde till Aschim där. Jag kallar honom fortfarande färggubben. För att han kollade efter det. Och så sa han, men det är där jag brukar handla färg. Ja, men jag tar två stycken. Då hade han plötsligt sparat 2000 kronor. För att det var just den färgaffär han brukade köpa färg på. Och det kostade 150 kronor. Så att han slösade 300 kronor. Eller slösade. Ja, donera nästan blir det ju. För att han får ett rabatthäfte som man kan spara mycket pengar på. Det är därför jag brinner för det här. För att jag hade inte kunnat kränga omega 3 på liksom abonnemang att du ska få hem
jag fattar. Men du i dagens läge Oskar, vad har du för tankar inför framtiden?
Ja. Mina tankar inför framtiden, det är ju nu att jag har ju varit punk i många år, och jag, för att det var så att när jag höll på med knark och sälja droger och tjänade mycket pengar, men då förlorade jag familjen, så att jag la av allting.
Ja, men det är väl i och för sig jävligt bra.
Ja, och men jag levde fattigt. Jag har inte kunnat resa. Jag har inte suttit på ett flygplan ännu. Jag är 29 år. Men det är för att ni hade pengar när jag sålde knark och hade liksom 20 000 i kontanter. Och då sa jag typ till någon kompis, men följ med, jag betalar åt dig. Men då sa de, när jag jobbar då, som en vanlig människa liksom. Men jag hade ingen åka med och sånt där. Men nu så är jag bara glad att, som idag, så sålde jag liksom 6 stycken efter en. Det blir 6 gånger 65. Jag jobbade bara en timme också. Mm. Så jag tjänade ungefär 400 kronor. Mm. Plus att en
dricksare. Det är väl bra.
450 kronor. Ja, plus att jag har gjort dem en tjänst. Mm. För att de kan spara pengar liksom. Då efter min bästa vän dog där 14 januari av tabletter som jag också brukar äta. Då fick jag en tankeställare att det kunde lika gärna varit jag.
Hur äts liksom du? Har du lagt ner nu eller äter du fortfarande tabletter?
Nej, utan jag äter det jag får från vårdcentralen. Ja. Men jag äter inte min ADHD-medicin eftersom att jag får sån extrem ångest av den. Och jag blev sjukskriven liksom 2000... Det var många år sedan. För oro och ångest liksom. För att jag... Nu när jag säljer... Alltså, du ser mig nu när jag sålde idag. Kolla, jag har på mig
Oskar har en skjorta som är helt obeskrivligt vacker. Alltså, kunde jag berätta det här i podden vilken färg den har? Den är underbar.
Jag har på mig klocka. Jag vet det. Jag fixar håret, har du sett, va? Ja. Nej, men allt så här ser proper ut, och sen så vill jag de stödjer Missy People. De får ett grymt rabatt efter. 150 kronor som de kan spara pengar på. Jag är väldigt glad att jag har fått den chansen. Liksom, för att det är inte många som klarar av det. Liksom, och knacka dörr och ha den där... Vet varför jag tror jag lyckas så bra som det här? Det är för att jag är positiv. Ja, för att om jag hade varit negativ... nu måste du utsälja, fan om inte jag säljer, då går det inte. Men istället för att jag är, om jag är positiv, då kan jag ta fram de här rabatterna och få dem verka positiva, även fast det kanske inte är, jag måste med buss 49 här.
Ja, det är bra. Tack så hjärtligt. Tack för din medverkan.
Men vet du, men
jag tänkte att vi som avslutning här ska sjunga en låt här tillsammans. Är ni med? Vi tar en Vandra i ett regn, va, vår pub. Vi tar det lite, några strofer. Vi kan köra i...
Vilka ska vi ta?
Jag
vandrar i ett regn, ett regn, ett regn som håller oss tillsammans. Och när vi kommer hem igen så
chipchiri ungarna de väntar. Chipchiri ungarna de väntar. Ah, gött. Gött. Ja, tack så hjärtligt för den här stunden.